Jag håller med om att det är otroligt roligt att få stå här igen och se ut över församlingen och se er öga mot öga också. Även om vi har firat gudstjänst och vi har spelat in och sådär, så är det otroligt märkligt att bara stå framför en kamera, men att få mötas öga mot öga, ansikte mot ansikte, fysiskt i samma lokal, det är någonting jag har längtat efter. Otroligt roligt att få se oss alla. Även om det är speciellt att veta att inte hela församlingen ändå kan vara med, så går det kanske åt rätt håll. Så ta med dem som inte kan och inte vill vara med just nu. Jag skulle kunna stå här och titta ut en liten stund, men jag vet att ni längtar till kyrkkaffet för att få prata med varandra också, så att jag ska inte göra det. För ganska exakt 15 år sedan avled en av mina stora historiska förebilder. Ni vet, man har ibland sådana historiska människor man inspireras och förundras över, som man tar lite rygg på för att lära mer om och försöka inspireras och försöka efterlikna på olika sätt. En kvinna som betyder så oerhört mycket, men utifrån en enkel gärning som hon gjorde. Det började egentligen inte, men hela den här där hon blev känd startade när hon som 42-åring gjorde precis som hon gjorde varje dag. Hon gick till bussen, hon köpte sin bussbiljett för att ta sig till sitt jobb som hon gjorde varje dag. Hon gjorde som hon alltid gjorde, när hon köpte sin biljett så tvingades hon gå ut från bussen för att gå in på en bakre dörr där det var separerat för de som var svarta i dåtidens USA på 50-talet. Hon hittade en sittplats där hon fick sitta. Hon satt där en liten stund. Men efter några busshållplatser så kom en vit man och som ville ha hennes sittplats. Enligt lag så var hon tvungen att resa på sig för den här vita mannen och flytta för att han skulle ha sittplatsen. Under 10-20 år kanske hade hon faktiskt rest sig och flyttat på sig när den vita mannen kommit och ville ha platsen. Men nu, den här gången, så var det någonting i hennes inre som sa stopp, det är nog, nu räcker det. Detta är djupt orättvist, det jag och mina medmänniskor var med om. Hur kan vi ha en sån segregerad värld där jag inte har samma rättigheter som alla andra? Så den här morgonen så vägrade hon flytta på sig. Busschauffören kom och sa att du måste flytta på dig. Hon sa, jag tänker inte flytta på mig. Ni får arrestera mig, jag tänker inte flytta mig. Polisen kom, hon blev arresterad och satt i fängelse. Det blev liksom startvågen för den amerikanska medborgarrättsrörelsen som sen förändrade lagarna, grundlagarna i USA. Rosa Parks. Hon gjorde en stilla protest, en stilla tystnad som förändrade hela USA och som också fick ändrade stora delar av världen. Hon gjorde det inte med stora ord, hon gjorde det inte med någon stora pengar, hon hade inte en stor organisation bakom sig. Och jag tänker att hennes inre hjärta ropade mycket större än den enkla gärningen som hon gjorde. Hon bara sa, nej, jag tänker inte flytta på mig. Hennes inre rop motsvarade på ett sätt inte den yttre gärningen, men den yttre gärningen blev så stor och stark så att det förändrade hela USA. Hon ställde sig till alla de tysta förändrarna som har funnits genom hela historien. Nu pratar jag inte om personlighet, liksom introvert, extrovert, den som är pratglad, den som inte är pratglad. Det är inte där vi är, utan det handlar på något sätt att komma uppifrån med lagar eller att på något sätt gräsrotsrörelsen, att utgjuta sitt hjärta. Hennes hjärta ropade, det är djupt orättvist, det är nog, jag tänker inte vara med längre. Fortsätter man resan tillbaka i historien så finns det otroligt många män och kvinnor på samma sätt som Rosa Parks. 1100 före Kristus så landar vi rakt in i ett familjedrama i Israel. Familjen består av mannen Elkana som bor tillsammans med sina två hustrur. Den ena heter Peninna. Peninna är en fru, en kvinna som föder barn på barn. Och så finns det en annan kvinna, en fru som är ofruktsam, som försöker gång på gång att bli gravid, men det lyckas inte. Det startade en slags rivalitet mellan de två kvinnorna, främst från Peninnas håll, som retar, som hånar Hanna för att inte hon kan bli gravid och få några barn. Varje gång Hanna ska gå till templet för att be så är Peninna där och hånar och retar och säger att det är en Guds förbannelse över ditt liv. En dag så verkar det som att också Hanna, precis som Rosa Parks, fick nog. Nu räcker det. När de sitter hemma och äter sin måltid tillsammans som familj så ser mannen hur Hanna bryter ihop vid middagsbordet. Hon gråter, hon klarar inte av att äta. Mannen frågar, och vi kan läsa hela berättelsen i Första Samuels bok, de två första kapitlerna. Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Den djupa smärtan i Hannas livsberättelsen är just detta att hon längtar efter att få barn, hon inte kan det, samtidigt som hennes den andra hustrun i familjen föder barn. Hon är så sorgsen att hon inte ens orkar äta. Jag skulle tänka mig att det är en slags hjärtesorg, en livssorg, en livssmärta. Hennes lidande är nu mer än hon kan bära själv och till slut orkar hon inte längre. Det är en sorg som sitter på djupet i hennes liv. En sorg som hon liksom både vaknar och går och lägger sig med. En djup sorg och smärta som man kanske kan identifiera sig på olika sätt som man har till vardags, mer eller mindre varje människa. Huvudpoängen i denna berättelse det är att den sorgen och den smärtan som Hanna känner det leder till en stor förändring i hennes liv. När hon vågar möta sin egen smärta och sin egen sorg, sin egen nöd och hon går någonstans med den, då sker en stor förändring. Hanna tillät sig att känna smärta, att känna sorg. Och det finns saker i våra liv som gör ont. Och den stora lärdomen av Hanna, det är kanske att denna tysta förändring som Hanna gör kan lära oss någonting. Jag ska läsa några verser så vi får ett litet sammanhang. Vi kommer rakt in i måltiden. Nu grät Hanna och ville inte äta. Då sa hennes man Elkana till henne, Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än 10 söner? När de hade ätit och druckit i kilo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa, Herren Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv. Ingen rak kniv ska röra hans huvud. Medan hon bad länge inför Herren iakttog Eli hennes mun. Hanna talade nämligen i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var berusad. Därför sa han till henne, hur länge ska du bära åt dig som en berusad? Se till att göra dig av med vinet. Nej, min herre, svarade Hanna, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänarinna för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag talat ända till nu. Då svarade Eli henne, gå i frid och må Israels Gud ge dig det du bad honom om. Hon sa, må din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Och så gick hon sin väg och tog sig mat och såg inte sorgsen ut längre. Elkanas frågor i vers 8 handlar om den ensamma gråten eller den ogråtna gråten. En sorts jättesorg som ropar på insidan som Hanna i det här fallet bar själv. Och när hon får de där frågorna så sker ett vägval i hennes liv. Ska hon fortsatt ensam bära den djupa smärta, det djupa lidandet som hon har? Eller vad ska hon göra med det? Ska hon bara nöja sig med sin man Elkana som har en väldigt högt självförtroende och tror att han räcker för allting som vi män kanske tror om själva? Eller ska hon ge upp sin längtan efter barn eller vad ska hon nu göra med den sorg och den smärta som hon gör? Efter måltiden hemma där så ber hon sig ensam till templet för att be. Det verkar som att nu får det vara nog, nu måste det hända någonting, nu orkar jag inte längre. Så går hon med sitt inre rop och träder fram inför Herren, Herren Sebaot. Om du vill se din tjänarinas lidande, kom ihåg mig, ge mig då det jag längtar efter. Hon vänder sin sorg och sin smärta inför Gud och lämnar över det till honom. Frågan är vad som hade hänt med Hanna om hon hade fortsatt låtit den där inre smärtan och inre gråten fortsatt bäras av henne själv. Sorgen kanske hade grävt ur hennes inre, bitterheten hade tagit klor, satt klorna i hennes inre. Rivaliteten till den andra kvinnan hade kanske blivit så stor att det hade blivit något värre av det. Förmodligen hade vi inte stått här och predikat om Hanna. Hon hade förmodligen bara försvunnit från historiens scen helt obemärkt. Hanna är, precis som alla andra tysta förändrare, oavsett om det är kvinnor eller män, egentligen ingen stor offentlig person. Hon är inte där som politiker, hon är inte där som makthavare. Hon är där som en vanlig kvinna som längtar efter att få bilda familj. Men ändå så blir hon en stor förebild för att i sin stillhet och sin tysthet förändra de förhållanden som hon levt i. Och den sonen som hon sen får, om nu får avslöja vad som händer, förändrar ju hela historien och är en viktig del i frälsningshistorien fram till Jesus. Hon blir liksom en stor representant för alla de män och kvinnor som inte med stor offentlig makt förändrar, men i sin stillhet och sin tystnad, i sitt hjärtas rop, ändå gör stora saker för Gud och för samhället. När hon kommer inför templet och ber så sitter bredvid henne en präst, en andlig ledare. Han iakttar henne och ser hon rör på sina läppar, men han tror att hon är berusad. Han försöker tillrättavisa henne. Kanske är det så att de här tysta förändrarna gång på gång blivit missförstådda. De har inte riktigt kanske passat in och inte fyllt den mallen och den ramen som vi tänker att människor ska ha. Även från de andliga ledarna som man tänker ska ha lite urskiljning så blir hon missförstådd. Eli tog fel rejält. Eli själv som var en gammal präst i generation hade söner och döttrar. Men det står att de var ondsinta och de frågade inte efter Herren. Det står till och med att på den här tiden så frågade man, eller det var väldigt ovanligt med profetiska uttryck, att man frågade efter Herrens ord och Herrens ledning. Det som prästen Eli borde ha gjort som andlig ledare, det gjorde nu Hanna, att gå till Herren och fråga efter ledning och be om hjälp. Hanna kunde gång på gång på gång fyllas av bitterhet egentligen. Men samtidigt verkade det som hon hade en slags övervinnares ande, en övervinnares tro i sitt inre. För hon hade varit inför himlatronen och mött Herren Sebaot. Så med stor auktoritet, stor frimodighet väljer hon nu att förklara för Eli vad det egentligen som har hänt. Och säga att inte allt på grund av vin och starka drycker, utan att det är hennes hjärtas sorg som hon nu har kommit inför Gud med. Eli förstår där då att han har tagit fel. Han välsignar Hanna och ber om att hon ska få det hon har bött om. Här sker nu en slags förändring i Hannas liv. Hon gick dit sorgsen. Hon ber i häftig gråt. Hon har inte kunnat äta. När hon går därifrån så tar hon en bit mat. Hon har sträckt på ryggen. Hon ser glad ut igen. Jag tycker det är anmärkningsvärt, för än så länge har hon faktiskt inte fått det hon har bett om. Hon har ännu inte blivit gravid. Hon har inte ännu sett barnet i sin hand. Men på något sätt vet hon att någonting har hänt. Och kanske räcker det för henne att nu hon ändå fått utgjuta sitt hjärtas rop inför Herren. Hon har lagt över det i Guds händer. Nu är det upp till honom. Som längtar av ett annat slags andligt klimat i vårt land. Vi kan också vara med att förändra i det tysta genom bön inför Herren Gud. Ibland tror vi att vi ska skapa ett kristet land genom lagar och regler att liksom tvinga människor att leva på ett kristet sätt. Jag tror att det är tvärtom, att människor först måste få möta Jesus, att det sker liksom på en gräsrotsnivå, att genom bönen får vi med att förändra det här landet. Hanna väntar och hon prisar Gud i sin ofruktsamhet. Något som även landet Israel uppmanas att göra. Och kanske är det också en hälsning till oss som församling. Att börja att fortsätta prisa Gud, att tacka honom där vi är just nu, oavsett hur omständigheter ser ut. När Hanna nu har börjat komma till Gud, hon börjar prisa honom, uttrycka sin hjärtesorg inför Gud, så är det en slags uppgörelse mellan Hanna och mellan Gud. För hon vet att om hon ska bli gravid så är det helt och hållet upp till Gud att göra sitt. Hon vet att rent fysiskt och mänskligt så verkar det vara omöjligt för henne att få det hon längtar efter. Nu är det upp till Gud att göra det han vill och han kan. Därför ger hon också Gud ett löfte om denna sonen. Om du vill ge mig ett barn, då ska jag ge honom tillbaka till dig. Och på något sätt är det också en påminnelse, en hälsning till oss. Att allting jag äger, allting jag har, pengar, gåvor, familj, det är en gåva från Gud som jag har fått att förvalta. Jag äger inte det själv, utan jag har fått det som en gåva från Gud. Och det är någonting att vara tacksam för. Hanna insåg det. Året efter så är Hanna gravid. Gud hade inte glömt bort Hanna. Han gjorde henne fruktsam. Och Gud är trofast. Han håller vad han har lovat. Har han sagt någonting så kommer han se till att det sker så. Hanna föder en son som heter Samuel, som betyder att Gud hör eller bönhörd av Gud. Och när Samuel är tillräckligt gammal så går hon tillbaka till templet. Möter samma präst Eli vid den här påskhögtiden. Och så går hon med sin son Samuel till prästen Eli. Ställer sig framför honom. Kommer du ihåg mig? Säger hon ungefär. Det var jag som var här förra året. Du trodde att jag var berusad när jag bad. Gud har hört min bön. Och så lämnar hon fram Samuel. Detta är sonen som jag bad om. Snacka om konkreta bönesvar. Detta är sonen som jag bad om. Här är han. Men även Hanna höll sitt löfte. Och Samuel fick växa upp i templet. Och blev en stor, viktig person för som domare och där. Men kanske Hanna också gör någonting som också är viktigt för oss som kristna. Att förbereda den kommande generationen att följa Guds väg. Vi kan inte göra val åt våra barn eller föräldrar eller syskon. Men vi kan ändå hjälpa dem kanske på vägen. Vi kan lämna fram dem till Gud och be om honom, hans välsignelse över våra barn. Hon gör en slags tronshandling när hon återlämnar Samuel till Gud. Hon glömmer inte det löfte som hon har gett till honom. Vi kanske inte rent fysiskt ska fylla den här kyrkan med nyfödda barn som jag, Maria och Ludde ska tvingas ta hand om. Även om vi behöver lite hjälp på expeditionen. Men jag tror själva handlingen, att jag överlämnar mitt barn i Guds händer. Att jag överlämnar mina föräldrar i Guds händer. Att jag överlämnar mina föräldrar i Guds händer, mina syskon i Guds händer. Jag kan inte göra val åt dem. Jag ska inte hjärntvätta dem. Jag kan välsigna dem. Jag kan be för dem. För vi ska inte låta oss luras av att bönen inte gör någonting. Att bönen för våra närstående försvinner bort i luften. Vi ska inte lura oss att tro att den bönen som jag ber för de närstående som jag har, att det inte gör skillnad på något sätt. Hannas exempel är ett strålande förebild. Hon fortsätter att be för Samuel och tacka för Samuel faktiskt innan Samuel fanns till. Fortsätt be för dem som du har runt omkring dig. Hanna blir på det sättet en slags huvudperson i hela Gamla testamentet i och med berättelsen om Hanna och Samuel, som inleder en slags ny era i frälsningshistorien. I och med Samuel så sker en ny vändning. Det är tack vare att en vanlig enkel kvinna längtar efter att få bilda familj. Hon går med sin ogråtna gråt, med sin hjärtas sorg till Gud. Hon överlämnade i hans händer, låter honom göra miraklet. Hon tackar för bönesvaret innan hon har sett det, innan hon har fått det, innan hon ens har känt sparkarna i magen. Jag tänker att det är så Gud arbetar. Gud längtar efter någon att få välsigna. Någon som längtar efter honom. Någon som helt enkelt är så desperat. Det finns inget annat jag kan göra än att bara överlämna allting i hans händer. Då kommer Gud också välsigna den svagheten och den längtan och den sorgen och den nöden som vi kan känna. Och så blir det ett starkt vittnesbörd om och från Guds håll att Gud kan göra allting. För det är så att Gud känner till alla våra behov innan vi frågar honom. Och det är som ett slags grundlöst förtroende i bönen. Att jag kommer till någon som faktiskt lyssnar på mig. Någon som känner mig till innersta. Det spelar ingen roll vilken form av bön jag ber. Eller hur jag ber. Det spelar ingen roll hur högt jag ropar. Det spelar ingen roll hur många som hör. Det spelar ingen roll hur många som missförstår min bön. Det finns ett förtroende att den jag riktar min bön till, han är den som lyssnar. Det är han som också sen väljer att agera. Bön, det handlar aldrig om att göra ett bra verk. Det handlar om att ärligt utgjuta sitt hjärta inför någon som kan göra allt. Hanna bad i sitt hjärta utan ord, men med ett rop ifrån inre som förändrade faktiskt en hel värld. Det fick en avgörande betydelse, inte bara för henne och hennes familj, utan det var faktiskt helt avgörande för att vi kan sitta här. Frälsningshistorien med Samuel och Jesus och oss. Låt inte ditt hjärtas rop stanna i ditt inre. Utgjut det inför Herren. Ropa ut. Kanske inte alltid med ord. Men låt ditt inre hjärtas rop få komma upp till himlen. Vi ber tillsammans. Tack älskade Fader för att vi får komma till dig som dina barn. Vi tackar dig för att du är en far som är så otroligt god. Som är så otroligt barmhärtig. Som är så otroligt nådefull. Vi tackar dig för att du är en far som vet exakt vad vi behöver, som vad vi längtar efter. Tack att du är en far som vi får komma till precis sådana som vi är. Även om vi missförstås av andra människor, kanske av vår egen familj, så missförstår du aldrig oss. Du visar aldrig bort oss. Herre, hjälp oss att utgjuta vår ogråtna gråt, vår ensams gråt. Det inre ropet som finns i våra liv om en förändring i situationer, Herre, oavsett vad det innebär. Herre, tack att det är en öppen himmel mellan oss och dig, Herre. Välsigna oss var och en, vi som sitter här. Välsigna de som är hemma. Välsigna barnen nere i källaren. Tack att vi får komma in för dig och få möta dig. Hjälp oss att överlämna allt i dina händer och förtrösta och tro på att du kan göra mirakel.